land, och vi tackar dig för det, Herre Jesus. Vi prisar och lovar dig. Vi tackar dig, Herre, att du är så god emot oss. Tackar dig, Herre Jesus, att du älskar oss var och en så högt. Oavsett bakgrund, vad vi än har gjort eller varit med om, så är vi i samma lika värde inför dig, Herre Jesus. Högt, högt älskade utav dig. Prisa dig, Fader. Välsigna den här gudstjänsten. Jag ber att du ska tala till oss, Herre. Det som du vill ha sagt i Jesu namn. Amen. Jag ska predika över en grej idag som det sista har talat. Eller sista. Jag har talat länge, men kanske det blir tydligare det sista. Att Gud är våran far. Låt det sjunka in lite. Han är våran pappa. Alltså pappa. Det kan nästan kännas lite. Kan vi verkligen kalla Gud pappa? Han är ju helig. Men det står faktiskt att hans ande, som han har låtit ta sin boning i oss, ropar Abba fader. Och Abba fader betyder kära pappa. Visst är det fantastiskt vilken Gud vi har. Han är våran pappa. Och jag tänkte vi skulle ta och börja läsa ett bibelord. Eller en bibeltext här. Som jag tycker är så fantastisk, och det är Lukas 15, vers 11. Man får liksom rätt gudsbild när man förstår det här. Vidare sa han, Jesus alltså, och det är det som är bra också, det är Jesus som säger detta, det är ingen annan profet eller Paul, Jesus själv, Guds son, säger detta. Vidare sa han, en man hade två söner. Den yngre sa till sin far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem, och kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över landet, och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där, som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa, hur många daglönar hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom och föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sa till honom, far, jag har syndat mot himlen inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er och ta fram den bästa dräkten och klä honom i den. Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den gödda kalven och slakta den, och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död, men han har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen, och festen började. Alltså, jag tycker detta är en sån fantastisk bild på hur en bra far i våra ögon är. Men detta är alltså Gud. Som Jesus beskriver här. Och det är så. Det här ordet att Gud är vår far är särskilt till någon här idag. Jag vet inte vem. Den kanske är till flera. Men jag upplever från Guds ande en väldigt tydlig maning att Gud är din far. Kanske du har varit ledsen, saknat en fadersgestalt, vad vet jag. Men Gud vill säga till dig. Och du vet här vem det är i sådana fall. Att Gud är din far. Din far. Nu när man har fått egna barn. Innan man hade barn så förstod man ju att barn var fantastiskt. Men man förstår först efter man har fått egna barn hur otroligt fantastiskt det är med barn. Det finns inget som förändrar en så mycket som människa egentligen när man får egna barn. Så man kan förstå den här. Jag kan ju tänka mig den här fadern. Han har gått och våndats över att hans pojk lämnade hemmet. Och gått och bekymrat sig. Alltså, hur är det med min pojk? Hur är det med min son? Lever han? Hur är det egentligen? och var borta i flera år. Det står väl inte, men han var bort länge, var han borta i alla fall. Och jag kan tänka mig hur jag hade gjort om det hade varit min son. Jag hade varje dag tittat kanske ut på vägen för att se om han kommer. Alltså, för man saknar och man längtar och man skulle så gärna vilja få tillbaka sitt barn igen. Och jag kan tänka att den här fadern gjorde det. Han gick där och tittade, kommer han idag? Nej, han kom inte idag. Och så plötsligt en dag så ser han honom långt borta. Och då fanns inte det här som den snea gudsbild som vi många gånger har, att jaha, där kommer han. Nu ska han minsan få veta att han lever. Nu ska vi se, nu ska vi fram med skärpet och juling ska det bli och utegångsförbud. Och det fanns inget sånt. Han bara, där är ju min pojk. Han släppte allt han hade och springer i full fart emot honom och flyger honom om halsen och kysser honom. Alltså det var en sån, han blev så glad att se att sin pojk levde. Att pojken var i livet fortfarande. Och det spelade ingen roll vad han hade gjort. Han var tillbaka och han levde. Det var det enda som betydde något för den här pappan. Och detta är en bild på Gud. Våran himmelske far, helig och rättfärdig. Han som ska döma hela den här jorden en dag. Han som, alltså när om man läser i Gamla testamentet, särskilt om saker gjordes på fel sätt så dog folk, för heligheten var så markant. Den guden är det han pratar om här. Våran fader i himlen som är, och det var inte snack om någonting. Alltså det var, om vi läser här igen. Jag kan ju tänka mig att även om man var väldigt glad att se eller träffa pojken, hade pojken kommit, tjena farsan, nu är jag tillbaka, jag behöver mer pengar. Kanske det har blivit en liten smolk i bägaren då. Han har ju naturligtvis älskat sin son lika mycket. Men han hade fattat grejen, jag har gjort fel. Jag har syndat, jag har varit olydig mot allt det som pappa lärde mig när jag bodde hemma. Allt det som han rådde oss till att inte göra för att det ska gå illa för oss. Det har jag gjort nu, och se var jag står. Här står jag för det första pank. Jag har slösat på, jag har sölat ner mitt liv, jag har smutsat ner mitt liv. På något annat ställe, så jag tror det är den äldre brodern som säger sen, med sköker, alltså han hade varit med prostituerade. Han hade levt loppan, som man säger. Och gjort totalt tvärt emot de normer och de regler och önskemål som pappan hade. Och pojken hade fattat detta, att detta håller inte. Alltså jag måste vända om, för jag har syndat, och inte bara mot dig pappa utan mot hela himlen. Jag måste vända, och jag vill lämna detta livet och komma tillbaka, och jag vill inte ens bli kallad din son längre, för det är inte värd, utan jag vill bli som en av dina tjänare. Bara jag inte slipper svälta ihjäl, och bara du kan förlåta mig och bara få vara i din närhet. Han hade fattat grejen. Det var inget högmod, det var ingen stolthet eller sturskhet kvar. Han var bruten. Och när du och jag kommer inför Jesus så brutna, och liksom när vi vet att vi har gjort fel, och så står han med vidöppna armar. Vidöppna armar. Och inte bara, för tydligen är det alltså så här. Nu ska vi se. Men fadern sa till sin tjänare i vers 22. Han lyssnade inte ens på pojken när han sa att jag har syndat emot himlen och mot dig. Och jag är inte värd att kallas din son. Men då liksom sluta. Och så säger han till sina tjänare, skynda dig att ta fram den bästa dräkten. Den bästa dräkten. Och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand. Och någon sa till mig någon gång att den ringen, det är alltså att du får ett ansvar, eller du får en befattning med ringen. För stämplar man ju saker med ringen sådär, och jag har inte fördjupat mig i det. Men om vi ska tro att det är så var det alltså att direkt fick han han behövde inte liksom bevisa någonting, utan hans pappa bara gav honom någonting, att här, du får mandat över detta, eller du får rättighet att bestämma över detta. Det symboliserar tydligen den här ringen. Och sen till råga på allt så slaktar de den gödda kalven. Alltså det visar ju vilken otrolig kärlek den här pappan hade till sina barn. Och sen historien då, vi kan ta det också faktiskt. Om vi går ner till vers 25. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. När han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat den gödda kalven eftersom han har fått honom välbalen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far, här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig gett ens en skilling så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har gjort slut på allt vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Ty denne din bror var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunden. Alltså man kan ju förstå den äldre brodern. Alltså nu tänker jag rent mänskligt. Alltså nej, här går jag och sliter och jobbar. Och så kommer den slarven hem. Och så blir det så här. Alltså man kan ju förstå hans reaktion. Men det som är så, tycker jag är, och detta symboliserar många gånger dig och mig som har varit frälsta i många år. Alltså vi fattar inte vad vi har. Vi fattar inte att, och fadern han är så fantastisk, han är så förstående. Det var inte det, men nu får du skärpa dig. Din bror är hemma, han lever. Nu ska du vara. Det var inget så, utan han på något sätt så förstod han honom också, men han sa allt mitt är ditt. Du är alltid hos mig. Allt mitt, alltså, förstår du inte? Lite som Per var inne på här. Alltså, förstår ni inte? Allt mitt är ditt. Och jag vet inte hur många gånger som jag kan tänka mig att Gud har sagt detta till mig. Snälla Glenn, fattar du inte? Jag är ju här. Jag är ju med dig. Alltså, det är lite grann det jag ska, en annan grej jag ska ta upp här. När det gäller just detta. Om jag går till mig själv då. Jag har en personlighet som är väldigt duktig på att bekymra sig. Jag lovar, jag skulle nog få MVG på det området. För att jag är en sån person. Alltså om jag ser något som inte riktigt funkar så vill jag gärna tänka ut en plan A, B och kanske en plan C ifall de andra inte går igenom. Och så ska man försöka ha allt under kontroll så här. Alltså jag vill ha koll på grejerna. Och det är absolut inget fel att ha koll på grejerna. Men, och så försöker man, och så går man, och så blir det bekymrad. Alltså hur ska jag lösa detta? Och ibland skulle jag nästan, kanske man får se när man kommer till himlen, den här filmen, att Guds ande går liksom bredvid och ja. Det är ju ett problem, men och där går du och bekymrar dig. Du kan testa och fråga mig. Ja, helige ande, hur gör jag här? Och så går jag och börjar gå och bekymra mig och fundera ut lösningen själv. Är det någon mer än jag i detta rummet som känner igen sig? Du har inga bekymmer i alla fall, lille docka. Du får vara hos mamma en stund, så kan du vara hos mig sen. Jo, gå ner till mamma där. Är det vår morfar då? Och mormor? Vi människor har i våra natur, och det har med den fallna naturen att göra, och det är kopplat till otro egentligen. Alltså vi litar inte på, kan Gud verkligen vara med mig i vardagen? Ja, han kan det. Och det tycker jag visar så bra den här texten. Alltså, under de sista åren här nu så har jag fått träna mig i att lita på Gud. Alltså, jag kan få återfall med jämna mellanrum att börja bekymra mig och oroa mig. Men tack och lov har jag börjat lära mig att nej, nu bekymrar jag mig här. Då är det dags att börja förtrösta på min far som är i himlen igen. Och det är jättejobbigt liksom, för då släpper jag all koll. Det är jättejobbigt. Alltså då har jag ingen koll längre. Ska jag bara sitta här och vänta på att allt ska lösa sig? Ja, ska jag. Och jätteskönt. Och jag har faktiskt sett nu de sista året tillbaka, för det har varit i mitt företag så har vi haft massa projekt, stora projekt och grejer som jag har känt att det här går långt, långt över både kunskap och grepp och allting, så det har funnits det har varit lätt att bekymra sig. Det har inte funnits orsak att bekymra sig, för inget problem har uppstått, men man tänker ju ofta så att vad händer om det händer och vad händer om det händer, och så går man och målar upp något bekymmer så här. Och så under resans gång så ser man ju att vi skulle behöva den personalen, eller vi skulle behöva det, eller vi skulle behöva den lösningen på det problemet. Och så går man och funderar och jobbar och försöker på olika sätt. Nej, det gick inte fram den vägen. Och man går och bekymrar sig. Man tänker, men hur ska jag lösa detta? Hur? Och så försöker man den vägen. Nej, där var det stängt. Och så har jag sett flera gånger under året tillbaka att helt plötsligt så faller bara allt på plats som ett enda dominospel runt mig. Och jag har inte gjort en sak. Det är nästan som Gud ibland vill. Haha. Det fick du i sin faderliga kärlek. För jag kan vara mitt uppe i allt bekymrande. Och så bara saker ramlar på plats. Det ringer någon från som har en lösning på någonting. Eller det kommer någon och säger, ja men jag kan göra detta. Personer som jag inte har haft en tanke på att fråga. Och det har hänt flera gånger under ett års tid tillbaka. Så nu har jag faktiskt kommit till den här nivån. För nu står jag inför en annan utmaning som behöver lösas inom kort. Men nu sist när det kom fram för mig så tänkte jag. Ja, nu har ju Gud löst allt det andra. Så det ska bli väldigt intressant att se hur han löser detta. Alltså det kom spontant. Det var inte någonting jag bestämde utan det bara hände. Hej, du får gå till mamma. Och så att någonstans börjar ju detta slå rot i hjärtat. Att Gud tar hand om oss i vardagen. Ett exempel jag ska berätta. Vi håller på med ett rätt så stort bygge uppe på Stale. Och så när vi kom, det är byggt på 50-talet någonstans. Och så ja, allting var klart, kontrakt var skrivet, offerten var given. Och så när vi började jobba så var det någon som sa att, för det var fullt i kakelplattor i källardelen, för det har varit gammalt slakteri och så vidare. Och i 10 fall av 10 så är det asbest i det. Och ingen av oss hade någon aning om detta. Vi har aldrig varit ute för det. Utan det var ren tillfällighet. Och jag tänkte, men hjälp, vad händer nu? För det första stod bygget stopp. Och sen, nej precis, vi får gå till mamma. Vad ska jag säga nu? Asbest, ja. Det såg jag, tänkte jag, hur ska jag förklara detta för kunden? För detta kanske är 100-150 000 till som det kostar. För asbestsanering är ingen liten grej. Alltså de plastar in och de tunnlar in hela avdelningen. Det är gubbar i rymddresser som går ut och in och det bilas. Och det är en sån procedur så det är inte sant. Och jag pratade med kunden om det och sa att det här hade vi ju inte med. Och kunden sa lite försiktigt, men vi trodde ju ni visste det. Med all respekt att det borde vi ha vetat, men vi hade aldrig stött på det. Så jag sa vi får se hur vi löser detta. Och så jag ropade till Gud och jag kände bara, jag kan inte göra en sak liksom, åt detta. Så kände jag på kvällen att jag ska fasta nu. Jag ska hoppa över maten här. Och så ska jag be. Så jag, när jag kom hem så gick jag in. Nomi, kan du ta henne? Du får gå till mamma. Det är roligt barn när vi kommer till en. Jo, så jag la mig på knä hemma och bad för detta. Och det var ju ingen trevlig känsla. Jag hade ingen sån här liksom, halleluja, detta löser sig verkligen. Utan det var mycket andra obehagliga känslor som låg kopplat till fruktan och så vidare. Men så efter en stund så kände jag bara att Herren, nu släpper jag det. Liksom så här. Mm. Dagen efter så ringer han till mig, han som gjort asbestprovet. Och så sa han, det fanns ingen asbest. Inte ens i rörkrökarna. Och det händer inte. Fastigheter som är byggda på det årtalet har asbest i kopplingarna. Man använder det alltid. Så jag fick intyg alltihopa, det var helt asbestrent. Alltså vilket bönesvar. Ni anar inte vilken lättnad det var. Och kunden, han var rätt nöjd också. Men det är det jag menar. Han är din och min far. Alltså detta var en liten grej. Det finns, alltså, du kanske står inför saker som är mycket, mycket, mycket värre än detta var. Men Gud är din far. Och han vill hjälpa dig i den situationen du är. Han bryr sig om oss. Vi ska slå upp Ordspråksboken 3 och 5. Alltså detta är saker vi har hört, men vi har så i alla fall har jag det. Vi har så otroligt svårt att leva i dem. För att det, människans natur har svårt att lita på Gud, har svårt att tro på Gud. Men hela tiden, om du läser hela Ordspråksboken i synnerhet, så uppmanar oss Gud att förtrösta på honom. Så om vi slår upp Ordspråksboken 3, och detta är också ett bibelord som jag har nyttjat väldigt mycket det sista, och som Gud har talat till mig sådär i specifika tillfällen. Ska vi se, i vers 5, Ordspråksboken 3 och vers 5. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Och förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar. Så ska han göra dina stigar jämna. Och det är ju så många gånger man har läst det, man har fått det, man brukar få det på vykort eller något sms och sådär. Åh, vad roligt och vad underbart. Och man blir uppmuntrad en stund och så vidare. Och sen så är man tillbaka i samma hjulspår igen. Men om man läser det, det här är ju dynamit. Alltså, förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och sluta lita på ditt förstånd. Förståndet kanske säger att det här går inte. Det här går absolut inte. Men då säger Gud, förtrösta på Herren av allt ditt hjärta. Och sluta lita på ditt förstånd som säger att det går inte. Jesus, han säger det flera gånger när han pratar om, alltså, det finns inget omöjligt för den som tror på Gud. Det finns ingenting som kan stå oss emot om vi tror på Gud. Om vi lyder Gud. Så förtrösta på Herren ska vi göra av hela vårt hjärta och inte förlita oss på vår förstånd. För våran Gud, och jag tycker det är så tydligt när man läser Ordspråksboken och väldigt mycket i Bibeln, så vill, alltså Gud har omsorg om dig. Han vill dig och mig väl. Han är inte ute efter oss. Han är inte ute för att sätta dit oss. Han är inte ute för att vi ska gå med dåligt samvete och ha ångest. Och måtte vi bara komma till himlen så att det här är över. Nej. Han vill redan här i tiden. Vill han att du och jag ska ha framgång. Jesus säger, jag vill att ni ska ha liv och över nog. Alltså det ska flöda över och liv. Ni ska, han säger att be om vad ni vill. Så ska ni få det. För att er glädje ska bli fullkomlig. Alltså hur är något fullkomligt? Jag vet inte ens något fullkomligt i den här världen. Vet du något fullkomligt i den här världen? Gör du det i sådana fall så sätter du in glädje där. Jesus vill att du och jag ska ha fullkomlig glädje. Fullkomlig glädje. Hur många vaknar inte upp morgon och bara säger nej, alltså det är inte jippi. Alltså man är trött och man... Och så vidare. Gud vill att du och jag ska ha fullkomlig glädje. Fullkomlig glädje. Det finns ett men om, i detta. Jag kommer till det senare. Men fullkomlig glädje. Och sen vill han också att du ska ha frid som övergår allt förstånd. Alltså om det finns ju saker i livet som vi säger, jag kan inte förstå det. Det är för stort. Alltså hur, Mount Everest som du ställer fram. Jag kan inte fatta liksom detta. Alltså det är bara så stort. Gud vill att du ska ha frid som övergår allt förstånd. Och för, i min värld så är det en frid som regerar. Alltså den äger mig, friden. Har vi, du och jag, det 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan? Nej, inte jag i alla fall. Jag tror ingen har det, för vi lever i någon värld. Men Gud vill det. Han vill det, att du ska ha frid som övergår allt. För det är i friden som vi fattar de rätta besluten. Det är i friden som vi hör vad han säger. När vi oroar och bekymrar oss och stressar och jäktar och så vidare, då hör vi inte. Men har vi frid och är stilla och lugn och ro. Tänk dig, du sitter ute i en båt och det är en spegelhav och det är bara tyst och det är lugnt och den här milda vindarna. Det kan man liksom vara en bild på frid, va? Kan det vara? Detta, Guds frid är ju så mycket mer, men Gud vill att du ska ha frid. Han vill att det ska gå dig väl. Han vill att du ska ha framgång. Det är nästan ett fult ord i vårat sammanhang. Men Gud vill att du ska ha framgång. Framgång, alltså Gud är ingen nederlagsgud. Gud är ingen Gud som misslyckas. Vad ärar det konungarnas konung och herrarnas herre om hans barn går med brist och tyngda och bedröva och allt är bara jobb? Det är väl inget kungarike som vill ha sådana barn. De vill ha glada barn, välsignade barn, framgångsrika barn. Vi är Guds barn och han vill att du och jag ska ha framgång. Han vill att vi ska lyckas i livet. Varför? Jo, för att vi ska bygga denna världen. Om Jesus kommer ju snart tillbaka, det är ingen idé. Det är visst idé, för vi vet inte när han kommer tillbaka. Han kanske kommer idag eller imorgon eller om 10 år, vi vet inte. Men tills dess ska vi bygga denna världen. Vi som är Guds heliga, vi ska bygga denna världen. Vi ska bygga denna världen. Vi ska vara hans välsignade barn. Vi ska skapa jobb om vi har företag. Vi ska skapa jobb till dem som inte har några jobb. Vi ska vara en välsignelse för samhället. När samhället får problem, då ska de vända sig och titta på oss. Inte på New Age och yoga och annat tjafs. De ska vända sig till oss. Nu har vi problem. Vart går vi? Jo, vi går till Guds församling och ber om förbön. Och för att vi ska vara där så måste vi ha någonting att ge. Då kan vi inte vara tyngda av bekymmer och sådär. Och vi kan hamna i situationer där vi är tyngda av bekymmer. Men det är därför vi går till församlingen då. För att få hjälp att lyfta av de här bekymren. Det är därför vi behöver varandra. Som Guds folk. Men det är inte Guds plan att vi ska ha bekymmer. För det har varit i kristenheten. Jag var lite deppig, gärna fattig. Och så bekymrad. Alltså se ut som att livet är en jättetuff bolle. För det är ju en kamp ändå att vara kristen. Det där är helt fel. Det är en kamp att vara kristen. Ja, men det är inte en sån kamp. Vi ska gå glada in i himmelriket och vara rikligen välsignade. För Jesus säger att den som har blivit av med både hus och bröder och systrar och åkrar och alltihopa ska få 100-falt igen här i tiden, mitt under förföljelser. Mitt under förföljelser, alltså mitt i allt elände du kan tänka dig, ska vi leva välsignat för att kunna kliva in i himlen en dag. Vi ska inte gå liksom så här och fy vad jobbigt allting är. Gud vill dig väl. Gud vill att du ska vara välsignad. Han har en framtid och ett hopp för dig. Han har en framtid och ett hopp för er. Ni killar och, som är från Afghanistan och Marocko och överallt. Han har en framtid och ett hopp för er. Han har en plan för era liv. Han vill er väl. Han är er far. Vad som än händer i framtiden så har Guds folk en fantastisk framtid. För det har han lovat. Ja, men jag lever ju inte så. Nej. Nu kommer jag till det där männet. Orkar du lite till? Jag ska snart sluta. Det är så här, detta kommer inte, på ett sätt kommer det gratis, men Gud måste ha någonting från dig och mig. Hörsamhet och lydnad. Och nu blir det jobbigt. Ja, lite jobbigt, men det är väldigt välsignat när man gör det. Hörsamhet och lydnad. Och både du och jag vet, jag kan säga jag vet, jag har områden i mitt liv som behöver förändras. Nu går jag ut och säger det. Jag har områden i mitt liv som sannoliken behöver förändras. Så därför behöver inte du skämmas när du säger att du också har det. För jag gick ut först. Vi har alla det. Vi är människor. Vi har våra problem. Vi har våra syndavanor. Vi har våra hjulspår som vi kan hamna i. Det som för att vi ska få åtnjuta Guds fulla välsignelse för jag tror så här, Guds nåd är så stor. Vi kan komma till himlen alltså, och leva, alltså Guds nåd är jättestor. Om jag inte lever helt hundra rätt och säger, ja, jag är på en farlig väg, men jag kan komma till himlen. Jag är på en mycket farlig väg, för gränsen vet man inte. Men alltså det, alltså jag kan, ja, men jag tror på Jesus, men alltså det där, jag vill pilla lite granna med det där som jag egentligen vet inte är riktigt rätt. Eller jag vill egentligen kanske inte gå den vägen, men Guds nåd, alltså jag sätter inte gränsen för vad Guds nåd är, men det är en mycket farlig väg. Men hur som helst så blir det aldrig det Gud hade tänkt med ditt och mitt liv om vi inte lämnar allt. Om vi inte ger hela vårt liv till Jesus. Om vi inte omvänder oss ifrån det som vi vet är fel. Så kan vi komma till himlen, ja. Vi kan vara lite halvvälsignade i livet. Men vi kommer aldrig att få uppnå den, det som Gud hade tänkt. Och framförallt så kommer vi att hindra väldigt många ofrälsta från att komma hem, tror jag. Så detta är männet. Vi går till 5 Mosebok 28. Vi vill ju ha väckelse i denna bygden, visst vill vi. Vi vill att tusentals människor i Munkedals kommun ska bli frälsta. Då ska du och jag ställa oss frågan framför spegeln, ensamma. Har jag saker i mitt liv som hindrar väckelsen här? Har jag saker i mitt sätt att leva, mina åsikter, som är ett hinder för väckelsen här? Det är inget du kan ställa nu med, men hemma. För att detta är väldigt, väldigt viktigt. Alltså, vi vill ha väckelse här. Men då krävs det 100% lydnad och överlåtelse från oss allihopa som är Guds folk. Det finns inga genvägar. Nu var du sträng. Skjut inte budbäraren, för det står här i Guds ord. Ja, så nu ska vi läsa psalm. Eller 5 Mosebok 28, vers 1. Om du lyssnar till Herren din Guds röst genom att noggrant följa alla hans bud. Vi tar det en gång till. Om du lyssnar till Herren din Guds röst genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig. Alltså det, för det första ska vi lyssna på Herren vår Guds röst och vi ska noggrant följa. Ja, men nu är det ju logisk. Nej, jag är inte logisk. Att lyda Gud är inte logiskt. Att försöka behaga Gud är logiskt. För det är redan klart. Om vi gör detta, om vi lyssnar på Herren vår Guds röst genom att noggrant följa alla hans bud som han idag ger oss. Nu kommer det. Så skall Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden. Och alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig. När du lyssnar till Herren din Guds röst. Så det finns alltså ett motkrav, en motprestation här. Och då står det, jag har läst det många gånger, men jag läser det igen. Välsignad ska du vara i staden, välsignad ute på marken. Välsignad ska ditt moderlivsfrukt vara, alltså dina barn. Och din markskröda, din boskap föder din nötboskaps kalvar och lammen i din jord. Välsignad ska din korg vara och välsignad ditt baktro. Välsignad ska du vara när du kommer in och välsignad ska du vara när du går ut. När dina fiender reser upp mot dig ska Herren låta dem beslagna inför dig. På en väg ska de dra ut mot dig, men på sju vägar ska de fly för dig. Herren ska befalla sin välsignelse att vara med dig i dina förråd och i allt vad du företar dig. Han ska välsigna dig i det land som Herren din Gud ger dig. Vi kan stoppa där. Alltså det finns, om vi gör detta lilla, att höra Herrens röst och lyda hans ord, det han har sagt att vi ska göra, då kommer alla dessa välsignelser att komma över oss. Vi behöver inte ens göra anspråk på det egentligen. Det kommer att komma över oss och nå fram till oss. Det är ett fantastiskt löfte. Så om du och jag, vi vill ju leva mitt i Herrens ådra. Vi vill vara hans redskap och vi vill åtnjuta all den välsignelse som finns. Alla dessa bönesvar som finns. Och det är möjligt. Det är möjligt att göra det. Om vi gör vad han säger. Om vi hör vad han säger. Och gör vad han säger. För det är så här, vi människor älskar vanor. Vi älskar vanor. Det är jätteskönt att gå till jobbet en dag och veta att jag vet precis vad ska hända idag. Och vi behöver sådana perioder. Vi behöver rutiner och vanor och ordningar och så vidare för att må bra som människor. Och vi behöver det också i vårt kristna liv. Men faran är felaktiga vanor. Så därför är vandringen med Jesus att varje dag måste jag höra vad han säger. För att det kan vara saker som jag lärde mig för 15 år sedan av någon. Men så vill Gud liksom förädla det nu när man har blivit lite äldre och ser det från en annan vinkel. Sanningen är inte fel, men det kan vara, det finns två sidor på ett mynt. Man måste höra, nej men jag hörde det i den predikan 1995 och så är det bara. Ja, men säger Guds ande, det finns den här sidan med. Nej, det gör det inte. Han sa så är det. Så som det står så är det. Punkt slut. Ja, det är sant. Men det finns den här sidan också på det här myntet. Vanor är jättebra, men låt inte vanorna stänga rösten för den helige ande. Det är jätteviktigt. Kolla lärjungarna. Alltså, de hade massa vanor som de var lärda i lagen som var helt rätt. Men Jesus sa, ja, men det är så här också. Eller så här också. Fariserna sa, de rycker ju ax i svältet på sabbaten. Ja, men har ni inte läst om David som gick in och fick skådebröd och så vidare? Höra vad Guds ande säger. Gud, det ska jag understryka nu så inte blir någon missförstånd. Jesus talar aldrig emot sitt ord. Aldrig någonsin. Men i en sanning i Guds ord så finns det, kan det belysas från olika sidor. Och i olika tider ska det vara från det ena eller andra hållet. Alltså, men det kan jag säga. Om du får någon idé som inte stämmer överens med Bibeln, släng den. Guds ord är jättetydligt med det. Allt som sägs som inte är i linje med Guds ord är antikrist ande. Så bara skicka bort det. Guds ord är basen, grunden. Men Guds ande är livet och levande. Och han kan belysa sanningarna från olika håll. Så hör och gör så kommer du ha ett fantastiskt liv. Och Gud är eran far. Han är eran far. Eran far. Be om vad ni vill och ni ska få det. Precis vad ni vill och ni ska få det. Nu ber vi. Herre Jesus, jag tackar dig att du är våran far. Jag tackar dig, Fader i himmelen, att du har sån omsorg om oss. Och jag ber dig, helige ande, för var och en som är här inne nu, att du ska röra vid var och en och tala till dem precis det som du vill säga till dem. Och att du ska lyfta var och en som är här inne. Lyfta dem i deras ande och deras själ. Fylla dem med din glädje och din frid. Och jag ber Herre att du under denna veckan som kommer nu. Och jag ber i första hand för mig själv. Men också för alla som är här. Att du ska tala till oss. Och belysa de områden i våra liv som inte är rätt. Som ett hinder för din ande att flöda för oss. Och jag ber att du ska börja med mig, Herre. Först och främst mig, men också alla andra som sitter här och lyssnar nu, Herre. Att under denna veckan tala till oss, förmana oss, Herre. Och lys på de här med din milda, goda ton som du alltid använder. Och bara avslöja, det här är ett hinder för min välsignelse i ditt liv. Jag ber, ge oss hörsamma hjärtan, Herre. Ge oss lydiga hjärtan, Herre. Det är inte värt att hålla fast vid sitt eget. Det är värt allt att följa dig och leva i din ström. Av den heliga ande, av det levande av vattnet. I Jesu namn. Amen. Då tar vi en sång och så dricker vi kaffe sen. Och vill du ha förbön sen så finns det möjlighet för det. Det är bara att höja.